Vi har satt rubriken idag, närma er Gud så ska han närma sig er. Ett ord som är hämtat ur Jakobs brev. Och Jakob är en tuff kille. Jag känner mig inte riktigt rätt man att stå och berätta vad han säger egentligen. Därför att det här träffar ens eget liv. Det här träffar mitt liv, det träffar allas våra liv tror jag. Det är så tufft brevet så att Luther hade problem med det. Luther hade stora bekymmer med Jakobs brev. Han hade nog tankar på att det inte borde få plats i Nya Testamentet egentligen. Därför att han tyckte att budskapet Jakob gav om att gärningarna har så stor tyngd. Det går inte riktigt ihop med övriga Bibeln och Nya Testamentets budskap om rättfärdiggörelse inom tro. Så han hade mycket stora, han kallade den för en halmepistel. Då kan man ju föreställa sig vad det betyder. Brinner upp lätt eller något sånt. Men jag tror ändå att i hela Nya Testamentet och hela Bibeln så finns ett budskap till oss alla. I olika tider, i alla tider. Och jag tror också att Jakob har något att säga till oss idag och till dig och mig. Och jag tänker att vi lever i en tid som är oerhört individualistisk. Ord som jag, mig och mitt, de kan vi bäst av alla ord. Eller hur? Jag kan dem i alla fall. Jag rabblar dem varje dag. Jag, mig och mitt. Men ord som du eller han eller hon eller dem eller vi eller ni, det har vi svårare med. Vi är våra egna auktoriteter idag, har ni tänkt på det? Om jag säger en sak och tycker och tror det fullt och fast, så är det viktigaste vad jag tror och inte vad du säger eller vad någon annan säger. Det fanns en tid i Sverige till och med också när Gud faktiskt var en sån auktoritet. Så det svenska folket visste att ska jag få nåd så behöver jag gå till Gud. Då behöver jag gå till kapellet och börja knä. Då behöver jag söka mig nära Jesus för att få nåd. Men Gud är inte den auktoriteten längre i vårt land. Och ibland tänker jag, han är inte riktigt den auktoriteten i våra liv heller. Och då är det ju såklart ett allvarligt budskap om det är så. Och jag försöker inte på något sätt idag peka finger eller någonting, i så fall åt mig själv enbart. Men jag tror att Jakob har något att säga till oss och i vår tid och till dig och mig. Och jag skulle vilja läsa texten då ifrån Jakob 4, verserna 1-10. Och då skriver ju Jakob så här. Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar? Ni vill ha men får inget, ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa, för att slösa bort det på era njutningar. Ni är otrogna. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det tomma ord när skriften säger svartsjukt längtar anden som han låtit bo i oss? Men större är nåden som han ger. Därför heter det, Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade. Klaga, sörj och gråt. Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. En tuff text. Jag tror att det finns en jätteutmaning i vår tid att återerövra heligheten. Det finns liksom inget heligt kvar längre att kränka på något vis. Har ni tänkt på det? Alltså vi har väldigt lätt att prata om tro och religion, om Gud och kyrka på alla möjliga olika sätt, inte minst i media och så vidare. Någonstans har det här ätit på heligheten. Det är som att heligheten har fått stå tillbaka och vår egen förträfflighet får stå fram. Och jag tror att det är på något sätt en kallelse till oss, en tid för oss att vi behöver igen i Sverige få tron på den helige. Tron på Gud, den allsmäktige, han som håller allt i sina händer. Han som har svar på allt, jag har inte svar på allt. Han som vet, och jag vet bara ytterst lite av det han vet. Alltså den tron som på något sätt får mig att se hur stor Gud är, tänker jag. Och jag tänker att Jakob hjälper oss lite med det. Än om det känns lite knöligt när vi läser de här texterna. Det är som att han sätter fingret på, ni är inte Gud, Gud är större. Se hur stor han är, böj er under honom. Han är rättfärdig, han är stor. Och om vi börjar med de första tre verserna så lyfter helt klart Jakob in begäret, våra motiv. Våra själviska motiv som en, liksom en tjuv, en rövare som har på något sätt tagit heligheten till fånge. Det är som att Jakob sätter fingret på och säger, men hörni, ni ber i församlingen och ni sträcker er. Men det som händer är att ni får inget. Ni har inget. Det blir inget av det. Och han anklagar dem ganska kraftfullt egentligen. Han är skarp. Och så säger han, är det inte så att de stridigheter och konflikter ni upplever, de kommer från begären i era lemmar? Det skulle också kunna gå översättas med begären mellan era lemmar. Alltså det vill säga mellan lemmarna i församlingen, kollektivt. Det är som att Jakob trycker till på och säger, förstår ni inte att de begär de själviska motiven som driver er? Det är det som orsakar problemen. Och så liksom trycker han till på liksom gemenskapens kärna någonstans. Där motiven måste vara större än mina egna, eller hur? Det begäret inte är det som styr, utan det längtan efter den Gud är det som styr. Och det här svider ju för dem såklart. Och han är inte nådefull i det han skriver. Och han säger, varför är det så här då? Varför är det de här stridigheterna? Varför finns de här begären? Varför styr de er? Jo, säger han, det är för att ni inte ber. Jo, förresten, rättar han sig. Ni ber visserligen, men ni ber illa. Därför att ni vill bara få er egen njutning. Alltså, igen, begären gör att det till och med i bönen när ni närmar er Gud, inte bara när ni närmar er varandra, utan när ni närmar er Gud, gör att ni är själviska och inte ser. Inte ser den Gud är, den han har kallat oss till, utan ni vill bara tillfredsställa er egen njutning och längtan. Och när jag läser det här så blir man, ja, jag känner mig träffad. Jag börjar fundera på mitt eget liv. Alltså är det så att begären, njutningen och begären i Bibeln, när det står det, det handlar om de negativa begär som gör att jag själv står i centrum. Det är nästan alltid det handlar om när det står så i Bibelns ord. Alltså det som sätter mig själv i fokus och mina behov och inte andras och inte Guds. Och det är klart jag börjar tänka, Gud, på vilket sätt får det här, påverkar det här mig? Är jag sån? Är jag sån att jag styrs av först och främst det jag själv tänker, jag, mig och mitt? Och så går jag utifrån det och det är det som styr hur jag är gentemot mina kristna syskon, min familj. Hur jag är mot mina vänner. Är det så, Herre? Och jag tror att det är nyttigt att tänka till på det. Gud svarar inte på böner som bara handlar om mig och mitt. Jakob pratar om bön tidigare i sitt brev. Han säger det till exempel 1:5 så här. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud. Som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser. Och han ska få vad han ber om. Hör ni vilket löfte? När vi ber om vishet, när vi ber om det som Gud vill ge oss, då svarar han omgående. Han svarar omgående. Han dröjer liksom inte på det steget när vi ber om vishet. Därför att visheten gör att jag alltid ser längre än bara mitt eget. Visheten gör att jag alltid ser till det som Gud ser, till det som andra ser. Och den bön som Gud besvarar med glädje. Vi hade en träff här i veckan och vi satt och pratade om de här 7 veckorna som kommer framöver. När vi ska på något sätt skala ner lite och söka oss ännu närmare Gud. Och då berättade Pernilla om en predikan hon hörde här i sommar. Om en präst som ställde upp 2 motsatspar. Och när jag satt och förberedde mig så kände jag bara, det här ska jag berätta för det här var bra. Det här fastnade i mig. Han ställde först upp ordet tomhet. Och sa att när vi människor söker i materialism, individualism, perfektionism, så fyller det egentligen, om man nu kan säga så, fyller på våran tomhet. Men med tomhet, det blir bara mer tomt. Och jag tänker på det som Paulus skriver i Romarbrevet 8, om att hela skapelsen är lagd under tomhetens välde. Det är ganska intressant egentligen. Alltså det är som att hela skapelsen, allt skapat, känner av den här tomheten. Den finns där i skapelsen från syndafallets dagar. Och på något vis blir den strävan vi försöker att fylla vår tomhet med bara något som ännu mer förstärker den tomheten. Det är intressant. Och då inser jag ju, det här håller jag ju också på med ibland. Eller kanske till och med ofta. Det här gör jag alldeles för mycket. Jag fyller på. Liksom låter tomhetens välde tala högre än hans välde. Att bli slav under tomheten. Men på andra sidan så ställde den här predikanten upp ett motsatt ord. Och då kommer jag att säga, du sa Pernilla, då satt du bara, vad är det för ord? Vad är det för ord? Och jag känner likadant, vad är det för ord? Jo, det var ordet längtan. Längta, är det motsatsen till tomhet? Är inte det fullhet? Jag tyckte det var så häftigt. Längtan, och det slog mig att vad är begär för någonting egentligen? Jag begär, tänker jag, det är nästan längtan som du tar och så knycklar du till det och förvrider det till någonting oigenkännligt. Så blir det begär. Och begäret blir aldrig nöjt. Begäret ropar bara efter mera. Begäret vill bara ha. Men vad gör det med mig? Jo, det gör mig tom. För jag vill ha det bara för min egen njutning. Men vad är längtan då? Jo, längtan, vänner. Det öppnar mig för livet. Det öppnar mig för han som är livet. Det öppnar mig för andra människor. Det öppnar mitt liv mot andra. Och jag sträcker mig efter det som jag förstår är mycket större än vad jag är. Mycket större än jag, mig och mitt. Och så längtar jag efter att det ska få bli en del av mitt liv. Och jag får bli en del av deras liv. Och då förstår vi ju. Ja, då är ju längtan motsatsen till tomhet. För mitt liv blir fullt med goda relationer. Mitt liv blir fullt av liv. Mitt liv blir fullt av tacksamhet. Till han som har övervunnit tomhetens välde. Jag tyckte det var så magnifikt när jag hörde det. Och dessutom fick tänka till på det i förberedelsen. Tomheten och längtan. Och hur begäret på något sätt hotar att förstöra motiven för oss. I min efterföljelse till Jesus så handlar det om vad är det han kallar mig till. Vad är det han vill att jag ska göra med det jag har fått. För jag är inte tom. Och du är inte tom. Men tomhetens välde hotar att tömma oss. Men det Gud har lagt ner i dig, det finns där. Och det är meningen att vi ska öppna våra liv och visa vår längtan genom det vi har fått. Efter att Gud ska få tala genom oss. I all enkelhet. Genom dig, genom mig. Och du behöver inte göra så mycket mer än att vara där du är. Men rikta din längtan mot honom. Säg att det du verkligen menar och har fått och det du är, det vill du ge tillbaka. Det vill du inte hålla för dig själv. Du vill inte bara ha och äga, utan du vill ge. För då händer det någonting med oss människor. Det är så vi är skapade. Det är så Gud själv är. Och han längtar efter att vara med sina barn. Han drivs av den längtan. I grund och botten av sin varelse. Gud är sån. Han längtar efter att vara med dig och mig. Och det andra som jag vill lyfta upp, det är när Guds ande, skriver Jakob, svartsjukt längtar. Och hur nåden är större. För vi kan läsa om det här och vi kan se i Gamla testamentet, vänner, hur Gud beskrivs som svartsjuk. Det där har vi ju lite svårt med, för vi tycker inte om svartsjuka, eller hur? När vi är svartsjuka själva, då odlar vi den mycket tydligt. Men den är ingen bra kraft. Så låt oss inte blanda ihop vår svartsjuka riktigt med Guds svartsjuka. Men ändå ligger det någonting av igenkänning, eller hur? För det berättas om Gud i Gamla testamentet, när Israel vände sig till fel gudar och tillbad andra gudar, så blev Gud svartsjuk. Och i sin kärlek för sitt folk så lider han. Och han ropar efter att få kontakt med dem igen. Och han är svartsjuk och han håller tillbaka sina välsignelser. Därför att de inte vänder sig mot honom. Därför att hans kärlek inte blir besvarad. Och det är inte så vi gör när vi är svartsjuka, du och jag också. Håller vi tillbaka. Ska min son inte få någonting. Nu blev Gud plötsligt en dålig människa. Det var inte riktigt så jag menade. Men ni förstår ungefär principen. Guds kärlek är så stark. Så han lider. Han lider när vi väljer att gå åt ett annat håll. Då gör det ont i honom. Det smärtar i hans inre. Han kan inte annat än längta efter att vi ska börja längta igen. Sån är Gud. Han längtar efter att vi ska börja längta. Om vi nu har tappat längtan. Så längtar han efter det. Därför att han vill vara med dig och han vill vara med mig. I det här, de här verserna, jag tror jag måste upprepa dem för er. Bara de vi är på nu. Från vers 4. Ni trogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger svartsjukt längtar anden som han låtit bo i oss? Men större är nåden som han ger. Därför heter det, Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Vänskap i antiken. Det står om vänskap här. Vänskap i antiken var i princip ett kontrakt mellan två personer. Där man gav sig till varandra. Där man blev liksom en själ. Där man hjälpte varandra och beskyddade varandra. En gemenskap inom tydliga ramar. Det var vad vänskap var. Och kanske är det vad vänskap egentligen idag också skulle kunna beskrivas som. Och man blev liksom en själ. Vi använder ju faktiskt ordet själsfrände. Eller hur? Själsfrände. Därför när då vi vänder oss från en vänskap till fienden, då bryts ju den vänskapen. Då bryts kontraktet. Då bryts relationen. Och det är det som på något sätt ligger också i grunden här när Jakob skriver. Vi kan inte vara vänner och vänskap med världen. Då blir vi fiender till Gud. Vi kan liksom inte halta på båda sidorna. Utan då blir vi fiender till han som vill oss väl, han som har skapat oss. Jag känner hur jag ofta får ändå kämpa. Eller vi, tror jag, alla känner av det. Begären kommer och säger, men du, det där, då blir du lycklig. Det där, då blir du lycklig. Det där, då blir du gladare. Det är nog det du saknar. Och så märker man att egentligen är inte alls det. Jag blir inte lyckligare, det blir roligare för en stund. Njutningen kanske finns där för en stund. Men jag blir inte mera lycklig. Jag får inte större längtan efter att fylla mitt liv med det goda. Jag blir bara tommare egentligen. Tänk vilken kamp det här är. Vilket tryck det är i vår tid. Och vi är alla inne i det. Vi har alla våra drömmar just nu om nästa sak vi tror att vi ska kunna köpa så småningom. Därför att vi tror att det är en ännu bättre grej. Jag har det i alla fall. Jag kan berätta det för er sen om ni vill. Kom och knacka mig på axeln. Gud beskrivs som en svartsjuk Gud. Han längtar så otroligt efter dig och efter mig. Och ska vi vara ärliga, så tror jag ändå att hos de flesta av oss så tycker vi det är problematiskt när vi läser såna här texter som Jakob här skriver om. Därför att vi tycker, men det är inte så här enkelt. Och pastorn, det vet du också. Det är inte svartvitt. Det är många nyanser av grått. Det är så vi lever våra liv. Det är många nyanser av grått. Ja, det är så. Det är sant, eller hur? Och ändå, om vi vrider på det lite grann. Tänk om det är så. Att vi ibland mår gott av att ställa sig inför det här. Därför att kanske är det så att mitt problematiserande, nyanserande av alla såna här frågor och när vi läser Guds ord, det är egentligen ett sätt att komma undan. Tänk om det är för att jag egentligen känner mig träffad. Tänk om det är så att jag egentligen behöver vända om. Jag kanske behöver förstå att en del frågor är faktiskt svarta och vita. Och en del saker är onda och andra är goda. Jakob är rätt tydlig på det. Nya testamentet är rätt tydligt på att det finns det. Och han nämner ju till och med den onde själv i den här texten. Han nämner djävulen. Att kampen är uppenbar. Tänk om jag skyddar mig för att jag egentligen vill ge mig själv tillåtelsen att fortsätta halta. Är ni med på bilden? Tänk om det är så för mig. Att jag försöker problematisera när han säger, ja, Jakob skriver ju så här, men han, det är ju så att livet är ju mycket mera och så vidare. Ja, ibland tror jag det. Ibland tror jag att jag vill fortsätta leva på något sätt i både vänskapen med världen och vänskapen med Gud. Jag vill ge mig själv tillåtelsen att det är okej. Och därför problematiserar jag det här. Därför gör jag det lite nyanserat. Jag försöker att liksom hitta en förklaring. Då kan till och med de godaste bönerna från mitt hjärta bara vara att försöka säga till Gud, Gud, ge mig det jag vill ha så blir jag nöjd. Det här är ingen trevlig predikan alls egentligen. För det träffar mig lika mycket som det träffar någon annan. Men jag tror att ibland är det så. Jag kamouflerar min egen längtan. Jag kamouflerar den med begäret efter att få det jag vill ha. Och så ber jag sådana böner. Och de kommer egentligen inte från djupaste längtan. Den kommer från mina begär som bara vill ha eller vill tillfredsställa mina egna tankar och behov. Och då behöver Gud få göra någonting i mig, i oss. Söker jag Gud för den han är? Söker jag honom för den han vill vara i mitt liv? Söker jag honom för att han kan fylla min längtan? Eller är det så att jag liksom använder bön som ett regelverk som jag kan utnyttja till mina egna fördelar, förstår ni? Nu tror jag att jag gör det ganska ofta. Men så tror jag att ibland när jag kommer samman med er, jag kommer samman med församlingen och känner den här ärliga längtan i bön, i lovsång, så upplever vi faktiskt hur Gud liksom sållar fram. Liksom genom det där så kommer den där äkta längtan fram. Och så blir det de där bönerna från vårt hjärtas innersta. De som Gud längtar efter. De som du och jag längtar efter att faktiskt få be. Fast vi ofta ber annat och kamouflerat. Är du med? Jag tror att Gud bara vill locka oss närmare sitt hjärta. Närmare den han är. Närmare honom som kan fylla oss med sin nåd. Och det är det som är sån tröst i den här texten. Inte en urskuldning för mig så att jag kan fortsätta halta. Utan det är en sån tröst att se att nåden är större. Nåden är större. Hans nåd som han ger till dem som ödmjukar sig. Och jag får vara med. Du får vara med. Du får söka dig nära honom. Och han kan hjälpa oss med begären. Som strider i våra lemmar. Oavsett om det är i oss själva eller tillsammans som kropp. Gud kan ta det begäret och vrida tillbaka det till en fantastisk längtan som sträcker sig ut mot livet. Halleluja! Det är den resan vi vill göra. Det är den resan du och jag behöver göra. Att gå i riktning mot honom. Bön är ingen helig besvärjelse där vi får det vi vill bara vi uttalar det rätt. Men bön är att låta vår längtan sträcka sig efter Gud och säga: Gud, du är den som fyller mitt liv med allt det som jag behöver. Och du är den som, har jag dig så har jag nog. Hjälp mig att förstå det. Hjälp mig att förstå att det är så, Gud. När jag har dig så har jag nog. Så får alla andra begär på något sätt ställa sig under det. Under det. Jag tror att de här 7 veckorna som vi har framöver kan få vara den här bönen för oss. Att vår längtan ska få sträcka sig efter honom. Att vi ska få närma oss Gud och han kommer att närma sig oss. Och låt oss avsluta då innan vi går in i nattvarden. Med det som man säger till sist här, Jakob då. Då blir det lite positivare även om han blandar in lite annat också. Från vers 7 läser vi igen. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närmare Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni synder och rena era hjärtan ni splittrade. Klaga, sörj och gråt. Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. I det här avsnittet så är Jakob ute efter att det finns bara en väg om ni vill tillbaka. Om ni vill gå från strider och konflikter och problemen ni har och begären som styr er, så finns det bara en väg och det är ödmjukhetens väg. Gå den vägen, säger Jakob till dem. Gå den vägen. Närma er Gud. Underordna er honom. Och vad är det här med underordning? Det handlar om vilken plats står jag på? Var väljer jag att ställa mig med mitt liv? Ställer jag mig under honom som har all makt i himmel och på jord? Han som har auktoriteten, kraften, makten att förvandla också mig. Det är att ställa sig under honom och hans styre. Hans herravälde. Hans makt. Och ändå finner jag mig ofta att jag liksom springer in och ut ur den här zonen. Upplever jag. Jag upplever att jag kämpar med hur jag ofta vill stå här under min egen auktoritet. Därför att stundom så tycker jag att det räcker. Och så hur jag finner mig själv kliva in i den här och säga: okej Gud, jag vill, men jag vill ändå inte. Och så vill jag igen. Och så kämpar det här i mig. Och så skriver Jakob att om ni ska få den onde att fly för er, så behöver ni underordna er han som är Gud. Han som är alena helig, allsmäktig. Och när ni gör det, då flyr den onde. Då får inte högmodet plats. Då får inte plats att sätta mig själv på en pedestal. Utan jag måste böja mig. Och Gud får bli nummer 1. Och då flyr den onde. Det bästa vi kan göra för att få den onde att fly, det är att överlåta oss kontinuerligt. Att vi vet att ditt och mitt hjärta inte är tudelat. Att båda kamrarna och båda förmaken tillhör honom. Då vet vi att den onde kommer att fly. Därför att vi står på platsen under honom. Att underordna sig Gud. Och det andra han säger i avslutningen eller i hopknytningen är att han säger att när vi närmar oss Gud så ska han närma sig oss. Och det där kan vi få en känsla av att okej Gud, jag går ett litet steg och du går ett litet steg, men du står fortfarande där borta och jag står här. Men så är det inte. Utan texten uttrycker det på det viset att det här handlar om ett möte med Gud. Kommer jag inför Gud och säger: Gud, här är jag. Som jag är, kluven, tvehågsen. Jag vet inte vad jag är, men jag vill. Så säger Gud: jag är hos dig och jag är här nu och jag ska möta dig. Går du till nattvarden och sträcker ut din hand och tar emot bröd och säger: Jesus, jag vill, men jag är svag. Så jag säger: jag är här och jag ska möta dig. Min närvaro finns hos dig just nu. Och det är Guds nåd, vänner, därför att hans nåd är större. Det är det som är Guds nåd. Och det är den nåden som ger dig och mig kraft och ork att faktiskt stå fast, fast vi många gånger tvivlar eller kämpar. Det är den nåden som ger oss kraften att göra det. Och det är den nåden som ger oss kraften att stå starka i kampen. När vi tycker att frestelser, mina egna begär, min eget sökande efter lyckorus gör att jag inte riktigt vet vart jag har mig själv. Det är då nåden behövs i mitt liv och behöver dra mig nära honom. Och till sist så kallar han dem till omvändelse. Han säger: rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade tvehågsna. Alltså ett bildspråk från templet. Att tvätta sig gjorde prästerna innan de gick in för att möta Gud. Därför att det var en bild på du är tvungen att vara ren när du möter den helige. Annars kan du utplånas. Men hur ska jag kunna vara ren? Hur ska jag kunna vara ren överhuvudtaget när jag närmar mig Gud? Jo, nåden finns där, mina vänner. För den som ödmjukar sig så kommer Gud en dag att upphöja. Och det här är ett löfte, vänner. Den upphöjelsen tror jag vi får smaka redan nu i hoppet, i tron. Men också att Gud en dag upphöjer oss vid sin sida därför att han har lovat det. Därför att vi får komma hem en dag. Därför att vi får vara med i hans rike fullt ut. Med all kraft. Och då är kampen över. Då har vår längtan blivit besvarad, mina vänner. Då behöver inte begäret lura oss längre. Då får längtan sitt svar. Sitt fulla svar hos Jesus. Tänk om vi kunde ta det här bara för vad det är. Ni får sålla det som ni kände det nu var, det där var för hårt. Eller inget av det här jag har sagt nu har jag försökt säga på något konstigt sätt till er. Jag hoppas inte det. Utan jag tror bara det här är Guds underbara kallelse till oss. Han lockar oss in i hans närhet och säger: kom, jag vill vara nära er. Och då får ni välja. Ödmjuka er. Underordna, ställ er på platsen under mig. Var nära mig så ska jag komma nära er och välsigna er. Och vara där med min närvaro. Det är vad Gud gör. Han bjuder oss in i hans närhet. Ska vi tacka för det? Tack Jesus för att det är så. Ingen av oss som sitter här nu känner: åh, jag är fullvärdig. Jag har 10 poäng av 10. Ingen av oss sitter och känner så. Alla vet vi att vi har begär, frestelser, annat som vi kämpar med i våra liv, Jesus. Men du kallar oss nära dig och säger: ställ er under mig. Ställ er på platsen där jag med min nåd kan dra nära dig. Därför ber jag, Jesus, kom till oss just nu. Kom till oss som gemenskap, till den här församlingen, till den här stan. Kom till den som sitter här just nu och känner: Gud, jag vet inte om jag klarar det här. Jag vet inte om jag är värdig. Och så får du tala om att genom din nåd är vi värdiga. Jesus, kom till oss i nattvarden. Var nära oss i sångerna. Jesus, var nära oss i bönen. Hjälp oss när vi kämpar, Jesus. När vi tycker att det inte riktigt funkar. När vi inte får ihop det här, så får du ihop det. Men hjälp oss att inte kamouflera oss. Utan någonstans vara nakna och sanna inför dig, Herre. Hjälp oss att göra det. Så att vår längtan får fyllas med din närvaro. Kom helige ande just nu. Amen.